Med bullar och bång och framförallt högljudda demonstrationer så lämnar Storbritannien EU för 5 år sedan. Sen dess har mycket hänt, inte minst både en coronapandemi och ett krig i Ukraina. Och nu vill landet bli kompis med Europa igen i och med förhandlingarna om en fredsplan för Ukraina. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och den kommande kvarten ska vi tala om Storbritannien. Hur går det i landet nu 5 år efter att de lämnar EU? Och kan fredsplanen för Ukraina välkomna in Storbritannien i den europeiska värmen igen? Ja, det verkar alltså som att Storbritannien vill och också får sitta med vid det europeiska ledarnas bord. Och det är inte bara presidenter och premiärministrar som sitter vid det där bordet utan också till exempel olika EU-toppar. Vid det här bordet sitter de och diskuterar en fredsplan för Ukraina. Och Storbritannien, de ser till att få en synlig och stor roll här. Hur går det här ihop? För att få svar på mina frågor om Storbritannien vände jag mig idag till journalisten Charlotta Backström som länge har bott i landet och numera jobbar som London-korrespondent för Svenska Dagbladet. Charlotta, om vi ändå börjar här. 5 år efter Brexit, hur ser riktigt relationen mellan Storbritannien och Europa ut idag?
No, just nu så ser den ju ganska bra ut faktiskt. Det är ju roligt att kunna säga det efter allt det här vi har varit med om här sedan britterna röstade för att lämna EU 2016. Och då uppstod det ju en spricka mellan Storbritannien och Europa. Och sen hade vi ju många premiärministrar, Boris Johnson bland annat, som inte var så vänligt inställda till Europa och körde en ganska hård retorik och så här. Så det har ju sett lite kämpigt ut på sistone. Mm. Men nu fick vi en ny regering i den här sommaren. Labour vann för första gången sedan 2005. Och även om partiet alltid har liksom, eller partiet nu står för att Storbritannien inte ska gå med i EU igen och så här, så har det ju kört på en mycket mera Europavänlig linje och är mindre populistiska kring Brexit, om man säger det på det sättet. Sen har vi ju haft all den här turbulensen i världen och frågan om förhållande till USA, men det kanske vi kommer in på lite senare, och det har ju skuffat Storbritannien närmare Europa. Och det här är ju någonting som egentligen har skett den här senaste månaden.
Du nämnde den nya regeringen, Labour-ledda under Keir Starmer. Hur skulle du säga, hur ser Storbritanniens relation sända till EU, själva unionen, ut idag?
Storbritannien är ju inte längre med i EU, så att alla de här förhandlingarna som sker inom EU då det gäller försvarsfrågor och sånt här, Storbritannien sitter ju inte längre vid bordet. Och det finns ju fortfarande lite frågetecken kring hur det här handelsförhållandet ska se ut framöver. Storbritannien lämnar ju den inre marknaden och tullunionen i samband med Brexit, så det har ju varit lite problem med importer och exporter och mera byråkrati för brittiska företag och för europeiska företag och allt sånt här. Och det här kvar står ju och är någonting som EU och Storbritannien fortsätter förhandla kring. Men allt det här har ju kanske lite glömts bort i och med de här större frågorna som då handlar om försvaret. Och där har ju Storbritannien då förhandlat med andra europeiska ledare. Så det här känns som att det är liksom Storbritannien och Europa närmar sig varandra, men det är kanske utanför EU. Jag vet att från britternas sida så finns det ju många här, jag menar det var ju många här i landet som motsatte sig Brexit och var djupt upprörda över Brexit och fortsätter att vara det, och många som känner en viss rädsla över att, eller inte, kanske rädsla är ett för starkt ord, men som tänker att oj nej, om jag åker till Frankrike kommer folk att vara arga på mig därför att Storbritannien röstar för Brexit. Det var liksom ganska mycket sådana här röster som lyftes upp under åren efter Brexit, speciellt när vi hade premiärministrar som var ganska så här, vad ska man nu kalla det, anti-EU. Mätningarna har nu i ganska många år visat att britterna tycker att Brexit har varit ett misslyckande och att Storbritannien gärna får närma sig Europa på något sätt. Ännu finns den politiska viljan inte här att faktiskt gå med i EU igen, men det finns alltså folkopinionen är den att Europa är vår vän, Europa är en allierad. Nu var det här nyligen en mätning som visade att 70% ansåg att Frankrike är nära allierad och aningen mindre ansåg att Tyskland är nära allierad, medan mindre än 50% anser att USA är en allierad. Så att det visar ju att britterna är väldigt pro-Europa. Och det här är någonting som kanske har blivit mer aktuellt just nu under den här senaste månaden.
Så kan man säga, för att sammanfatta det, kan man liksom säga att det brittiska folket har ångrat sig, men det politiska Storbritannien vågar inte säga det i alla fall ännu.
Exakt, så är det.
We don't want a future that betrays the hopes and dreams of our young people who overwhelmingly want to stay inside the European Union.
And let us leave the EU on time.
Ja, frågan om ifall Storbritannien ska lämna EU eller inte, den delar både politiker och folket. Men den sista januari 2020 klockan 23.00 lokaltid, då lämnar Storbritannien den Europeiska unionen efter en folkomröstning och en lång process. Nu 5 år senare, Charlotte Buxton, hur har det här påverkat landet?
Ja, det har ju varit ganska kämpigt här. Alltså det är ju... Under de här åren efter Brexit så har ju diskussionerna kring hur utträde ur EU skulle se ut, det liksom lamslog politiken här i flera år. Så det var egentligen det enda som diskuterades i parlamentet. Det var det enda, man måste liksom lösa det här för att landet kunde gå vidare. Så det här var det som dominerade politiken i ett par år. Sen slog ju pandemin till. Och alltså det var ju väldigt besvärligt här i Storbritannien med långa nedstängningar, stora utgifter, olika sådana här stödpaket där det nu sen visade sig att liksom en massa pengar gavs till olika företag som sen inte liksom kunde ge rätt sorts skyddsutrustning och sånt här. Så det har liksom, det var en väldigt besvärlig period för Storbritannien. Kriget i Ukraina har ju gjort att energipriserna har gått upp och levnadskostnaderna är väldigt höga här nu. Inflationen har varit hög. Britterna har mindre pengar i fickan. Plus att många år av nedskärningar innebär att hälsovården har stora problem. Det är väldigt långa vårdköer. Infrastrukturen är föråldrad och så vidare. Så det här är ju ett land som verkligen har stora utmaningar. Jag såg faktiskt i morse en ny studie av en tankesmedja som visar att de fattigaste områdena i Storbritannien... Folk är fattigare där och har en sämre levnadsstandard än invånarna i fattiga områden i Slovenien och Litauen, tror jag. Så att Storbritannien börjar liksom släpa efter Östeuropa i de allra fattigaste områdena.
USAs president Donald Trump, han satt verkligen fart på förhandlingarna om fred i Ukraina tidigare i vintras. Efter det har diskussionerna om Europas försvar gått heta och nu verkar Europa börja rusta upp för att kunna försvara sig utan hjälp från USA. Eller i alla fall utan desto större hjälp. I de här europeiska fredsförhandlingarna är det Frankrike under ledning av president Emmanuel Macron och Storbritannien under ledning av premiärminister Keir Starmer som har tagit ledande roller. Så Charlotta, tror du att de här förhandlingarna kan vara ett sätt för Storbritannien att välkomnas in i den europeiska värmen igen?
Men hittills verkar det ju faktiskt lite så. Och Keir Starmer har ju, som du säger, haft en ganska framstående roll under de här senaste veckorna. Han och Macron uppges ju ha haft nära kontakt. Starmer ordnar också en sån här... ett toppmöte här i Storbritannien mellan olika europeiska ledare för att diskutera ett gemensamt försvar. De här diskussionerna uppges nu fortsätta och han håller på att det kallas här en sån här coalition of the willing som är Starmers mål att liksom fokusera på det, där det då både ingår europeiska länder men också länder från samvälde. Som då skulle kunna skicka fredsstyrkor till Ukraina. Så att han har ju verkligen tagit ett kliv upp på världsscenen som en statsman. Alltså det är ju någonting brittiska premiärministrar inte har gjort under de här senaste åren. Och verkar hyllas för sin diplomati både här i Storbritannien men också om man läser den europeiska pressen så har han ju faktiskt fått liksom beröm också i Frankrike och Tyskland.
Tror du att det är Starmers egen förtjänst att Storbritannien har fått en så här märkbar roll ändå i de här förhandlingarna?
Det är en bra fråga. Han har ju hittills inte varit så väldigt populär i Storbritannien utan tvärtom har det gått ganska dåligt för Labour sen de vann parlamentsvalet under sommaren. Och efter det så har Labour skakats av olika skandaler. Keir Starmer själv har ju fått mycket kritik av Elon Musk. Alltså det här är ju felaktig kritik som alltså inte stämmer men Musk har tagit fasta på olika saker. Som bland annat de här pakistanska gängen som utsatte minderåriga för övergrepp i Storbritannien. Storbritannien, och Musk ansåg att det var Keir Starmer som på något sätt var ansvarig för det här, fastän det inte riktigt stämmer. Och Keir Starmer själv liksom har inte varit så väldigt populär här. Många britter ansåg att han inte gjorde ett så bra jobb. Jag tror att det var kanske kring 30, lite över 30% som tyckte att han gjorde ett bra jobb. Så att här före de här stora händelserna i februari och början av mars. Och sen kom ju då hans möte med Donald Trump i Vita huset, där han, trots att han använde sig av smickar och verkar lite lismande och så här, anses ha gjort ett bra jobb, därför att Donald Trump blev inte arg på honom. Och Storbritannien har liksom lyckats hålla sig på god fot med USA, fortsatt förhandla med USA. Och sen har han ju då visat sig villig att samarbeta med Europa och liksom haft en sån här, vad ska man kalla det, statsmannaaktig roll. Och det är ju någonting som sticker ut om man tänker på hur någon som Boris Johnson var till exempel. Så att det är ju nog hans förtjänst. Sen beskrivs han ju ofta som en slags sån här tråkig jurist som är väldigt ambitiös, väldigt fokuserad på detaljer, villig att fatta svåra beslut och ganska så här pragmatisk. Liksom, att han är inte driven av politik eller ideologi, utan han ser på vad som behövs, och sen är han redo att fatta tuffa beslut som kanske också är impopulära inom hans eget parti.
Charlotte berättar att Storbritannien och USA ända sedan andra världskriget har haft ett särskilt förhållande och ett mycket tätt försvarssamarbete. Och det här, det är viktigt för EU, som genom Storbritannien nu kan få en bro till USA. Men vad annat finns det som landet kan hämta med sig till förhandlingsbordet, Charlotte?
Här nyligen så har det ju rapporterats att Jonathan Powell, en sån här brittisk diplomat och rådgivare till Labour, har varit väldigt närvarande under de här förhandlingarna hittills och rest kors och tvärs till Washington under de här senaste månaderna. Och han är ju en person, han beskrivs som en person som var den här, som man säger här, arkitekten bakom freden på Nordirland. Så det sägs alltså att han har varit mycket inflytelserik bakom kulisserna. Så det är kanske sånt här som Storbritannien har bidragit med under de här senaste veckorna och månaderna.
Tror du då, du sa Keir Starmer och Labour-partiet som just nu leder Storbritannien, är, jag tolkar det som att de är inte för EU, men de är inte heller emot EU. Tror du att Storbritannien i framtiden kan inse att man kanske vill tillbaka in i unionen?
Det är så svårt att svara på den frågan nu, för att det beror ju, allting är så fruktansvärt turbulent just nu, och det beror ju också på lite hur det går för EU under de här kommande åren. EU har ju själv interna splittringar om man tänker på liksom Orbán och så här. Så att EU, det finns ju vissa interna saker som EU också måste tackla, och det kanske man funderar på här nu. Kan man skapa något slags annat samarbete med Europa utanför EU kring försvarsfrågor? Det är kanske främst det som lyfts upp i Storbritannien. Och där så måste man ju säga att det faktiskt till och med liksom inom Brexit-kretsar lyfts upp som en viktig fråga. För att det som kanske många inte tänker på eller känner till utanför Storbritannien är ju att de här Brexit-anhängarna, för dem är just försvaret väldigt viktigt. Alltså för många av dem är just sådana här som de kommer ihåg andra världskriget, Storbritanniens roll där, Storbritannien som är villig att kämpa för liberal demokrati och mot diktaturer. Så försvaret och armén är väldigt, väldigt, en väldigt viktig fråga för många på högerkanten och många Brexit-anhängare. För stödet för Ukraina har alltid varit enormt. Boris Johnson var ju en av de första som skickade stöd och ekonomiskt stöd och vapen till Ukraina. Så att det finns liksom en vilja där att närma sig Europa, alltså uttryckligen inom Brexit-kretsar. Men det skulle då vara just ett slags försvars inom försvaret och någon form av försvarssamarbete utanför EU.
Tack så mycket för den här analysen, Charlotte Backsten.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och journalisten Charlotte Backsten, som bor och jobbar i Storbritannien. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du varje vardag på arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser så missar du inga avsnitt. För slutmix av dagens podd står Micke Andersén och producent för Nyhetspodden är Lukas Dahlström.